Men för den nation som vill överleva så är ju en livmoder mycket mer värd än en spermiespruta. Livmodern behöver göra sin grej 9 månader för ett liv. Och att skicka ut det här till fronten, alltså det är ju folkligt självmord. Radio Folkungen den 19 mars 2024. Välkomna till ännu ett avsnitt av er favoritpodd. Eller något. Klaus här, Sven och Ingrid i vanlig ordning. Idag ska vi prata om blod och jord, eller Sverige AB. Men innan vi gör det så ska jag i vanlig ordning tjata om tinget som går den 24 till 26 maj. Har du inte anmält dig än så gör det. Det gäller alla utom Ingrid som jag inte tjatar på.
Men blir det god mat då?
Ja, det kan du lita på att det blir.
Oj, oj, oj.
Fantastiska talare och god mat. Ja, men vi kör lite nyheter först. En liten nyhetsrunda. Varför att det är så roligt. En blick in i samtiden. Jag vet att du var inne och skulle hitta recept att shoppa, Ingrid.
Ja, ja, jag tittar på recept, ja. Ja, det här är väl kanske ingen nyhet, men det var nyhet för mig då. Att på ica.se så skriver de ut vad det är, om man har en klimaträtt eller inte. Jag måste kolla det här på de köttrecepten. Men detta var då ett recept som innehåller ganska mycket mjölk. Då står det, vill du bli ännu mer klimaträtt, byt ut mjölken till havrebaserade dryck. Detta leder till en 75% minskning av klimatpåverkan från maträtten. Vad snällt av ICA.
Kan man få algoritmen eller formeln man använt för att räkna ut det?
Ja, det var ju min första tanke också. Och jag ska skriva till dem och fråga. Men jag tror säkert att det finns ju massa företag som gör såna här beräkningar. Och vad som är i den secret sauce, det vet jag inte.
Det är annars ett väldigt bra sak att göra. Alltid när det kommer såna här helt fantastiska påståenden. Så ställer man såna här grundläggande frågor. Men hur har du räknat? Istället för bara ta det som det presenteras. Bara ställ lite nyfikna frågor, hur ni har räknat. Kan du förklara? En studie visar att... Och så vidare. Sen säger det ingenting mer.
Men det kan säkert vara att de bara har tittat på koldioxidutsläpp eller något sånt där. Skulle inte förvåna mig. I kombination med eventuell metangas som kossorna rapar upp då.
Man har talat om berättelsen I Pencil. Jag blyertspennan.
Det tror jag, om det är den här klassiska libertarianska...
Precis, det är den som, ja. Det är en berättelse som försöker göra en penna från scratch. Du har inte en chans. Du kan inte behandla träet, du kan inte ta fram grafitstiftet, du kan inte ta fram färg. Om man följer den här pennan, den här blyertspennans historik, eller genealogi tillbaka, så involverar det alltså miljontals människor, fabriker, tekniker som alla beror av varandra. Och... Därför skulle jag vilja ha en liknande redogörelse för det här så kallade koldioxidavtrycket i alla de här stegen. Vad är pennans koldioxidavtryck? Vad är din ärtsoppas koldioxidavtryck? Om du räknar med allt. Det går naturligtvis inte att göra.
Jag brukade skoja om när folk pratade om sånt där. Ni vet, det stod så skröt som matlådor i... Att det var någon sån här flexitarianlåda från Linas matkassa och allt vad det var. Han säger, ja, jag är inte upp, jag har redan både hund och barn. Det är ju döden för klimatet. Tyckte jag var kul att säga.
Jag vet inte riktigt, vad ska man käka då för att vara duktig liksom? Är det råbiff på älg då? Blir det noll klimatavtryck?
Man ska inte äta alls.
Alltså jag tror inte att det här med viltkött är med i deras parametrar överhuvudtaget. För det är ju så dåligt av andra moraliska skäl som du förstår.
Det bästa man kan göra för klimatet är att äta sina egna barn. Och sen sig själv.
Precis. Ta livet av det. Nej, usch.
Jag menar, det ateistiska skuld- och skam-samhället. Är det inte det?
Jo, det är en pseudoreligion. Det är botgöring för synderna och undvikande av apokalypsen.
Jag tycker att det skulle vara rätt bra om de kunde börja inspireras av tidigare varianter på kristendomen. Till exempel att späka sig själva mer handfast. För då kan ju vi andra titta på och roas, tänker jag. Då får vi ut någonting av det här jävla spektaklet.
Fast det är ju... Om man ska vara sån, jag brukar roa mig med att titta på folk som jag tror är veganer ute på stan i samhället. För man ser det i blicken och på liksom många andra saker.
Det var någon tjej som kom ut, någon vegan som kom ut som köttätare i veckan, såg jag. Såg bara rubriken.
Nej!
Jo. Aha. Hon berättade hur dimman lyftes från hennes sinne på något sätt.
Alltså var det någon som har profilerat sig på det här eller var det...
Ja, jag tror det. Jag orkar inte ens läsa, jag orkar bara läsa rubriken, men det var tydligen någon halvkänd person i vegankretsar.
Och jag såg det där också. Det var ju det som var intressant. Jag läste inte heller, jag såg bara rubriken, men det som var intressant, det var ju att det var i någon publikation med väldigt många läsare. Det vill säga man skulle kunna nästan ana någon typ av trend.
Just att, det.
Ja. Vi får hoppas på det.
Är det trendbrott vi ser kanske?
Jo, men det har varit på gång ett bra tag nu. Med dels alltså att man ska äta mer lokalproducerat istället för det som var inne för några år sedan. Och det skulle vara ja, med vegansk raw food och grejer som absolut inte går att få tag på med bara svenska producenter. I alla fall inte om du ska äta så här bara växthusodlade saker. Och nu har det gått till en mer... Alltså som jag ändå får kalla det för naturlig hållning. Sen är det ju lika mycket poserande i det som är allt annat som är trender. Men det är ändå en mer positiv trend.
Jag såg en, jag måste bara nämna det här, det var flera år sedan jag såg på YouTube. En man som, han hade en poddkanal där han bjöd in före detta veganer, reformerade veganer. Och de fick berätta sin historia hur de tog sig ur den här ja, sekten som man kallar det. Och så hade han en kille där som han var inte bara vegan, han var fruktarian.
Oh, det är ju så dåligt frukt. Alltså.
Mm. Och tydligen så finns det i vegankretsar en idé om att om du bara veganar tillräckligt mycket så kommer du aldrig bli sjuk. Och om du ändå blir sjuk så är det ett bevis på att du inte har veganat tillräckligt hårt. Så att det går liksom inte att falsifiera det här. Och många veganer, de letar ju efter renhet. Det är någon typ av psykisk grej då de har. Att de vill ha ren mat, så ren som möjligt. Så han letar efter den renaste frukten. Och åkte då till Asien, för där fanns den renaste, mest bästa tropiska frukten och så. Och han blev ju då, han blev ju sjuk. Och tänkte att hittar jag bara en ren frukt, då kommer jag bli frisk. Och han tappade tänder och han liksom gick omkring med ständig dimma. Det här var ju bevis på att han inte veganade tillräckligt hårt. Och i alla fall, det blev så illa att han blev helt störd. Han köpte, vid något tillfälle fick han tag på ett parti med 100 vattenmeloner som han hade hemma. Så kom den kompis hem till honom och sa, ja, vattenmelon, skulle jag kunna få en? Han bara, alltså, nja, jag behöver de här själv. Lite som Gollum ungefär, va? Han blev helt, helt konstig. Och så blev han så sjuk så att han blev intagen till sjukhus. Och då sa de till honom att du får nog ringa hem till dina föräldrar och liksom ta farväl för det här. Ja, det har kört för dig. Och så frågade han, vill du ha någonting, någon sista måltid? Jag vill ha kött. Och så fick han en köttbit och han berättade hur dimman över hans sinne lättade. Nästan omedelbart. Han återhämtade sig. Och när han gick ut från sjukhuset så gick han förbi. Han ville ha kött. Så gick han förbi en slaktare. Och gick han in där och så pekade han och frågade, vad är det där? Det är lever. Ja, jag vill ha den. Och så fick han den där levern och så gick han ut, satt sig på trottoaren och bara åt rålever.
Ja, aha. Detta är på riktigt alltså.
Alltså den här... Ja, det är på YouTube. Alltså den är helt otrolig, den här berättelsen. Om jag hittar en ska jag länka den här.
Jag hittade en av de här med de svenska influencerserna. Och den som gick ut först med detta är hon Yoga Girl, kallas hon. Hon har varit med länge i gamet.
Ja, det var nog den, tror jag. Faktiskt. Ja, nog om detta. Men det här med att räkna ut koldioxidavtryck, det är bara trams. Det är ett geschäft.
Om det nu är det de räknar på ICA, det är det vi inte vet. Det är det jag ska ta reda på.
Mm, det blir din läxa till nästa gång. Ta fram den hemliga formen. The secret sauce. Jag hade tänkt bidra här till nyhetsflödet med lite... Jag följer det här med flygplan ganska noga. Det är rätt mycket grejer med Boeing just nu. Som ni kanske har sett. Man har problem med kvaliteten. Man har ju kvoterat in personal efter andra kriterier än lämplighet då på Boeing.
På de som tillverkar då?
Ja, de som bygger flygplan. Plus att man har en bolagsfilosofi som går ut på kortsiktig vinst framför ingenjörsmässigt bra produkter. Så Boeing har enorma problem med kvalitet. Det ramlar av dörrar och allt möjligt. Och då hade ju FAA, Federal Aviation Administration, deras, ja, kan det vara, transportstyrelse eller något sånt där, gjort inspektioner. Då hade man sett hur personal hade smörjt dörrar med diskmedel och gjort sån här täthets kontroll av skarvar med sån här hotellnyckel och, ja, det var mycket märkliga saker.
Hur jätteilla är det att smörja med diskmedel? Det torkar ut gummipackningarna, borde det göra.
Och det är inte speciellt åldersbeständigt.
Nej.
Nej, jag tror att det är nog bra att använda rätt material på rätt ställe. När man ska upp och flyga i luften. Ja, ett litet dyk in i gröna bubblan, Sven. Ditt specialområde. Är det vätgas idag?
Ja, det är en... Jag tror mig har gjort en observation. Som inte är speciellt, det går inte att konkretisera och länka till någon källa egentligen. Men vätgas diskuteras allt mer och från en kritisk synvinkel. Och det här skulle då kunna vara ett trendbrott helt enkelt. Att vi kommer få se en journalistisk hantering av påståenden på det här området helt enkelt. Och en debatt då. Vi har ju förstås professor Sandström då, som vi har nämnt tidigare. Men det är fler som nu ansluter här. Ingrid kanske kan namedroppa här, för jag glömde hastigheten bort. Va?
Han heter Henriksen. Jag tror man säger Henriksson egentligen, men Magnus Henriksson. Han skriver om diverse, han är också en sån här gubbe som avhandlar många myter på lite mer vår planhalva, bland annat utbildningsmyterna han varit på och så.
Mm. Ja, jag tror det här är jätteviktigt, därför att det måste finnas någon, vad ska vi säga, någon slags gummilina som bromsar de här ideologiskt drivna människorna, för det är ju det som är skillnaden. Man har ju egentligen tre i den här gröna omställningen, som har egentligen tre intressenter eller tre olika spår där, och de är då ideologi, teknik, ekonomi. Det nästan alla som deltar i en diskussion om det här eller driver frågor om det här återfinns i något av de här facken då. Och problemet hittills har ju då varit att det är de här ideologerna som har makten och som ropar högst och piskar på mest. Och så finns det då de i den ekonomiska fållan som tycker sig se att de kan profitera då på, helt enkelt, på galna politiker. Och så finns det de i teknikfållan då som är både sådana som jobbar med sånt här, men även då sådana som kritiserar tekniken helt enkelt i det här, som Sandström. Så att, jag hoppas personligen att det blir, att det här kommer upp på bordet mycket mer.
Ja, det är bra. Problemet är att finansieringen är oändlig. Det är EU som öser in pengar och sånt här också.
Ja, vi sitter ju ofta här och har roligt åt det här. Och det är ju kul att titta på det här, så är det ju. Men det finns ju en jätte eller en mycket allvarlig sida av det här också, i alla fall för mig. Jag vill inte lämna ifrån mig det här jävla toket till mina barn och mina barnbarn, framtida barnbarn.
Nej, för varje vindsnurra som man bygger med offentliga medel så är det ju någon som får sin levnadsstandard sänkt. Kanske går hungrig eller ja, inte får vård eller någonting. Va? Pengarna är inte gratis, det tas ju någonstans ifrån.
Vi ska kalla det väderkvarn. Lekis och väderkvarn.
Väderkvarn. Så har jag vindsnurra? Oj, förlåt. Jag menade väderkvarn, det var rätt. Ja, ett annat grönt projekt här, va? Det är det här tusentals arbetstillfällen om miljardvindkraften blir av. Upp mot 2000 byggarbetare kommer behövas i Kalix om 70-120 vindkraftverk i Bottenviken blir av.
Tror vi att det är byggprogrammet på Överkalix gymnasium som ska gå varmt, eller vad tror vi att arbetskraften kommer ifrån?
Ja, det är så jävla, det är så dumt. Jag menar, jag bor ju i en del av Sverige där det anläggs vindkraftparker på land då. Så att jag har ju sett det här i flera år. Och det här är i, om man säger det, i bygg- och anläggningsskedet så är det ju inte 100% men nästan 100%. Man kan säga så här att den arbetskraft som är lokal eller regional och i vissa fall kommer väldigt långt ifrån inom Sverige, det är den arbetskraft som sitter i arbetsfordon. Alltså, det är maskinister, brukar man kalla dem, som arbetar bakom ratten på en grävmaskin eller en hjullastare. Det vill säga, de som anlägger vägarna i vindkraftparken, de som gräver för fundamenten. Och det är naturligtvis en lokal betongindustri som levererar betongen till fundamenten. Men allt som har med själva att resa tornen, att montera ihop alltihop och driftsätta och hit och dit, va? Det är ju utländsk arbetskraft. Mycket holländare och polacker. Så att vi bygger ju inte ens, det ska man förstå, vi bygger ju inte ens våra stora normala infrastrukturprojekt själva i någon större utsträckning längre. Man kan ta bron i Sundsvall då, som ja, det är några år sedan nu som den blev klar, men E4 krånglade sig som en lokalväg genom hela Sundsvall med satellitorter, kan man säga. Ja, rätt så krånglig väg liksom. Och sen så byggde man då en bro över den havsvik som går in i Sundsvall. Och det var ett tyskt bolag som byggde den bron. Det var liksom inte Skanska eller Peab eller...
Det är som den här guldbron i Slussen i Stockholm.
Ja, Kina Puffbron.
Ja, just det, precis. Inte ens en bro kan vi bygga själv.
Ja, numera är det ju alltid upphandlingar, och så har de ju 1000 underleverantörer. Det är klart att det måste vara upphandlingar, men att de har 1000 underleverantörer som är ännu mindre kontrollerbara. Här i Göteborg gjorde vi Hisingebron, måste det ha varit. Det var ett stort projekt med en tysk entreprenör som heter Zublin, och så hade de dessutom alla polska arbetare.
Mm.
Det var mycket snack om det här ett tag.
Och sen så, det här projektet då ska ju gå igång 2030. Och redan nu informerar man ungdomarna att här kommer det finnas jobb.
Ja, ja, ja.
2030, kommer det byggas väderkvarna då fortfarande? Det är min fråga.
Ja, det är en utomordentligt bra fråga. Mm. Men det där är, det du nämnde nu, det är en realitet när det gäller vindkraften på land, kan man säga. Därför att, och vad det ytterst handlar om, det är ju planekonomi. Så att där har man då anpassat i, ja, man kan säga norra del, Ångermanland, alltså den övre delen av Västernorrland, där har man på flera håll anpassat gymnasieutbildning på det sättet att man har anpassat byggprogrammets eldel så att det ska bli något lämpligt då för underhållspersonal på vindkraftsparker ungefär. Och det här är ju liksom inte bra, därför att man tar liksom den sämsta sidan av planekonomiskt tänkande och spelar roulette med ungdomars framtid då. Därför att utbildar man för många elektriker, säger vi, i en del av landet, så leder ju det till att de flyttar därifrån sen vuxna sen. Alternativt, alltså de flyttar dit där jobben finns då.
Mm.
Alternativt så kommer de inte arbeta som elektriker, vilket också är ett fantastiskt resursslöseri då. Att utbilda någon i 3 år till någonting som vederbörande sen inte överhuvudtaget kommer att arbeta med. Så att, och det här är faktiskt en hur gymnasieutbildningen dimensioneras och planeras i Sverige, det borde faktiskt granskas. För det är riktig galenskap på väldigt många håll.
Det finns ytterligare en nivå på de där som kommer efter yrkesutbildningarna på yrkeshögskolor, som dessutom ofta bedrivs av privata företag på ett ännu mindre reglerat sätt än gymnasieutbildningarna. För där är det fortfarande att du måste ha en sån här viss etablering och sånt. Det finns det på yrkesutbildningarna också, men det är mycket liksom lägre krav och det är mycket mer snabbfotat. Det har jag sett, jag har varit med lite i den svängen. Där de gör de här yrkesutbildningarna som är extremt nischade mot branschen, som naturligtvis bekostas med skattepengar. Och så sen helt plötsligt så har inte branschen en efterfrågan. Men det tar ju ett par, 3 år att få ut de här ungdomarna. Precis. Det kan vara vuxna också i arbete. Och sen helt plötsligt då, så nej, finns det ingen efterfrågan.
Det är därför jag är en varm förespråkare av lärling och företag som utbildar personal.
Ja, vi har pratat om det tidigare. Ja. Det är väldigt god poäng.
Mm. Jo, jag ska bara säga här. Det här projektet, vad ska vi säga? Det heter Skyborn Renewables, på engelska då. Och han säger så här: visst är det en utmaning, det är därför jag redan nu börjar informera våra ungdomar om att det kommer finnas massor av arbetstillfällen om det här ska byggas, säger det tidigare kommunalrådet Tommy Nilsson, som nu är ägaren Skyborn Renewables regionala samordnare.
Oj, så tokigt.
Nu kräks jag lite.
För ett litet ekonomidyk innan vi går in på temat. Idag tänkte jag prata lite om vad nationalekonomi är för slags vetenskap. Det är en vetenskap, om det görs rätt. Men det märker man inte om man läser nationalekonomi på universitet, där professorerna ägnar sig mer åt, ska man säga, en politik än vetenskap egentligen. Alltså nationalekonomi är en vetenskap som, ni får nu avbryta mig här om jag är otydlig eller om ni har synpunkter eller invändningar. Det är en vetenskap. Och som vetenskap så har den inga åsikter. Den bara säger hur saker och ting fungerar. Och österrikisk nationalekonomi är väldigt tydlig med det här. Många blandar ihop libertarianism med österrikisk nationalekonomi. Och då ska man komma ihåg skillnaden. Libertarianism är en typ av ideologi. Det är en minimal ideologi, eller kanske till och med en icke-ideologi, men ja, det är ändå åsikter bakom. Medan den österrikiska nationalekonomin är en vetenskap. Och kopplingen mellan de här två, det är helt enkelt bara så att när man förstår österrikisk nationalekonomi, då förstår man att staten inte kan förbättra ekonomin. Och då blir man lätt antistatlig, som det heter numera på politiska. Då blir man lätt libertarian eller anarkist eller frihetligt sinnat i alla fall.
Du går helt enkelt emot värdegrunden.
Ja, precis. Man kan bli anti rätt så mycket. Men det är i alla fall en vetenskap. Och som vetenskap har den inga åsikter. Det är som fysik. Fysiken har ingen åsikt om du använder din kärnfysikkunskap till att bygga ett kärnkraftverk eller bygga en atombomb. Österrikes nationalekonomi, den bryr sig inte om du vill använda dina kunskaper till att bygga en kommunistisk utopi eller en frimarknadsutopi. Den bara förklarar vad som händer, om du gör det ena eller andra. Den har ingen synpunkt på högre eller låg skatt. Den bara förklarar vad som händer, om du gör det ena eller andra. Så att det är bara ett verktyg för att förstå saker och ting. Och en viktig skillnad mellan den österrikiska nationalekonomin och det som man får lära sig i skolan. Det är att det är den logiska grunden för det här. Många som sysslar med nationalekonomi idag, det de egentligen gör, de tittar på gamla ekonomiska data. Och så gör de avancerade statistiska modeller och sen så ser de om det korrelerar hit eller dit. Om man ökar lite här, hur påverkar det där? Det är vad österrikare skulle kalla historia. Det säger ingenting om hur saker och ting egentligen hänger ihop. Man tittar på korrelationer, men ja, korrelation eller kausalitet brukar man säga. Där intresserar man sig mest bara för att se om saker korrelerar. Och för att tydligt beskriva skillnaden. Man kan säga det att dagens nationalekonomer, de vill försöka göra sitt hantverk mer likt naturvetenskaperna, för det är högre prestige i det. Och då mäter man saker och samlar in data och plottar och räknar korrelationer och sådana saker. Då tror man att man håller på med fysik nästan. Skillnaden är att i naturvetenskaperna kan du göra experiment. Det kan du inte göra i de här nationalekonomiska låtsasvetenskapen. Det har med människor att göra. Ett år så gillar människor det här, ett annat år gillar det där. Du kan aldrig upprepa saker, för förutsättningen ändras hela tiden. Så att det är egentligen ett helt meningslöst sätt att bedriva nationalekonomi på. Det är egentligen historia man sysslar med. Österrikisk nationalekonomi, den är mer som matematik istället för fysik och naturvetenskap. Jag brukar ta ett exempel med triangeln. Hur stor är vinkelsumman i en triangel?
180 grader.
Alla trianglar har vinkelsumman 180 grader. Två rätta vinklar. Och hur vet vi det? Jo, det vet vi därför att vi utifrån vissa geometriska axiom har vi bevisat att vinkelsumman i varje triangel är 180 grader. Och det är så österrikes ekonomer jobbar. Man utgår från vissa grundläggande axiom. Och vi pratade om, förra gången pratade vi om det handlingsaxiomet till exempel. Så att man bygger upp teorin logiskt, axiomatiskt. Man bryr sig inte ens om att gå ut och mäta eller titta på verkligheten. Utan man utgår från saker och ting som man som människa vet. Och så bygger man upp teorin på det här. En vanlig nationalekonom, han skulle gå ut och börja mäta trianglar. Och kontrollera att vinkelsumman är 180 grader. Han skulle ut på stan och mäta upp 1000 trianglar. Så ska han plotta vinkelsumman. Och så skulle den vara 179 grader där, 180,5. Och så skulle han få en samling datapunkter som visar att ja, men det är genomsnittet ungefär 180 grader. Och det här skulle vara sant tills en dag han kanske skulle hitta en triangel som hade vinkelsumman 200 grader. Så att det här är då, österrikarna är liksom besatta av metodologin, eller grunden för vetenskapen. Där deras bygger på logik som är mer likt matematik, medan det man läser på universitetet är mer folk som försöker bedriva fysik fast med ekonomisk, ja, historiska ekonomiska datapunkter. Så det var dagens lilla ekonomihörna. Och än så länge har vi inte gjort så mycket ekonomi, utan vi har bara gjort massa förarbete här och lagt grunden. Så nästa gång kanske vi kommer in på någonting mer handgripligt.
Men jag tänker på det här med att nationalekonomer eller allmänt personer inom akademi med expertkunskap blir tillfrågade om vad som är bäst eller inte. Det är ju alltid en åsikt, alltså det blir ju, egentligen ställs ju frågan utifrån deras kunskap i sitt specifika ämne då.
Ja, precis. Och då lämnar man vetenskapen när man svarar på den frågan.
Ja, men samtidigt måste du, alltså, i två delar här. Dels så blir det ju ett tyckande, men det blir också ett användande av den kunskap man har. Som man inte får, man måste alltid veta att det är en människa som svarar med sina egna åsikter och allt annat tolkningsbagage de har.
Precis.
Men jag skulle väl säga att i och med att vetenskaperna och även både humanvetenskaperna och naturvetenskaperna har ju blivit mer politiserad, kraftigt eskalerade de senaste 10-20-15 åren. Det vet ni bättre än jag. Men det fanns väl ändå, det finns ju ändå en poäng med att ställa en fråga till någon som kan någonting om en viss vetenskap. Om hur man ska lösa en viss fråga.
Ja, alltså. Men frågan du måste ställa är så här. Vad händer om vi gör så här?
Ja, så kan man ju göra.
Men ställer du frågan, vad är bäst? Då måste man ställa sig frågan, utifrån vems synvinkel?
Precis, precis.
Och det är samma med EU, va? Jag tjatar om att vi ska gå ur EU. Och jag menar att det är bäst att vi går ur EU. Men för vem då? Det finns folk som vinner på det här. Till exempel de som bygger väderkvarnar för EU-pengar.
Ja, och
för de är ju jättebra.
Och de som sitter i parlamentet och alla de som sitter i Sverige och tar emot politiska utnämningar. Då.
För de är ju bäst att vi fortsätter med det här. Men för oss alla andra som får betala och som får väderkvarnarna bredvid våra hus, så är det ju inte bäst. Så att bäst kan man inte, det är inte en fråga som hör till vetenskapen. Däremot så kan man ställa frågan, vad händer om vi gör så här? Jo, då kommer det bli så här för dem, så där kommer det bli för dem, så där kommer det bli för dem. Då kan man förklara. Och sen får man med den kunskapen själv bestämma, vad tycker jag är bäst? Men nationalekonomer på universitetet, de kan inte släppa det där, utan de vill gärna vara politiker och säga, vi ska göra så här och ge rekommendationer därför att. Så att det är därför nationalekonomin har fått dåligt rykte. Man gör det fel.
Och vilka vetenskaper har inte fått dåligt rykte senaste 20 åren?
Ja, så är det. Skattepengar korrumperar.
Det får mig, jag tänkte på det här nu en bra stund. Han, Joakim Rüst. Kommer du ihåg den här spännande intervjun Aktuellt? När han svarade ju så som Klaus, du framhåller. Och han är ju perfekt i den rollen. I den här liksom,
lite lagom autistisk.
Ja, det var precis vad jag tänkte säga. Men jag skulle uttrycka mig lite mer diplomatiskt.
Jaha, okej. Okay. Rodiplomatiskt. Ja. Ja.
Lite mer. Han har ett särintresse. Det var ju väldigt befriande att se någon säga så. Ja, det är inte min roll som forskare. Eller vad det var han svara.
Ja, precis. Han kunde verkligen skilja på den. Men han var ju så rolig också. För att han blev ju så förvånad när människor blev arga. Men jag bara säger ju hur det är.
Ja, det där har jag också drabbat så många gånger. Jag sa ju bara som det var. Nu blir folk arga, så gör jag inte om.
Ja. Nu går vi in på dagens tema. Blod och jord. Eller Sverige AB. Jag hatar det här uttrycket Sverige AB. Har ni hört det?
Ja, vet du vem jag tror det kommer ifrån?
Vem?
Prins Bertil. Ja, han brukade säga så.
Va?
Han är handelsresande för Sverige AB, sa han.
Ja, det kan man i och för sig förstå. Kungligheten åker runt och försöker sälja in Sverige.
Han var ju känd för att han var ute och bjöd på svenska flodkräftor.
Mm. Vad lägger du in i det här uttrycket, Sven?
Ja.
Sverige AB.
Ja, det är den här synen på, ja, vi kan ta Sverigedemokraternas öppen svenskhet till exempel. Att man ska samlas kring någon slags teknikaliteter, och är man bara vattenkammad och har ett jobb och betalar skatt, gärna mycket skatt då, eller en hög skattesats, så är man, då är man svensk och en del av Sverige AB. Man reducerar då Sverige till någon slags internationell flygplats där man är välkommen att var en del om man bara kan föra sig bland de andra resenärerna som råkar passera flygplatsen.
Annie Lööfs tonårsdröm, det där.
Ja, 30 miljoner och så vidare. Det här är ju en alltså en plastig syntetisk syn på vad ett land är och hur människor är. Det är en rätt tragisk syn på människor. Man, och en kall och rå syn, därför att man förvägrar folk rätten till sitt arv och sin historia. Jag betraktar ju faktiskt, under min levnad nu, så betraktar jag hur min exklusiva rätt till min folkliga tillhörighet, hur den förskingras. Man tar människor som tillhör andra folk, placerar dem bland mitt folk och så säger man, de är svenskar nu. Vi är ju van vid det här på något sätt, men det är ju så absurt. Det är ditt hem vi har kommit. Men, och skulle någon säga så här, nej men nu tar vi de här hinduerna från södra Indien och så flyger vi dem till Japan, släpper av dem där och sen så säger vi, ni är japaner nu. Så är det naturligtvis varken japaner eller svenskar eller SVT skulle acceptera det. Skulle jag aldrig uttrycka det på det sättet, va, att de är japaner. Men i Sverige så gör man exakt så.
Min favorit afrikan är Elon Musk.
Ja, han är ju sydafrikan.
Ja. Så att... Det är också en sån kul grej. Va? Men enligt tvn så skulle han knappast kvalificeras som afrikan. Han är fel hudfärg. Det här är ju... Jag tycker att det här påminner om en diskussion vi hade, var det förra gången. Vi pratade om The Economic Man. Det här är då makroversionen av det. När vi har... Sverige AB är uppbyggt av Economic Man, vars uppgift är att maximera inte bara sin egen plånbok utan företaget Sveriges plånbok.
Alltså det är så fattigt. Tråkigt, hemskt syn på människor, kultur, ett liv, vad det innebär.
Men det går igen på så många sätt. Ibland så ser man någon invandrare som har varit här på liksom på lånad tid. Som skulle ha ut för 10 år sedan och sen plötsligt ska det verkställas. Ja, men nu är han ju här och betalar skatt.
Och har rotat sig kulturellt också. Och barnen går i skolan.
Ja, men han är i alla fall här och betalar skatt. Då är han ju, då ska han ju få stanna. Han gör rätt för sig. Och det är också det här med, vi borde lämna EU. Ja, men hur mycket skulle det kosta? Det är klart att man måste ta hänsyn till vissa kostnader och sånt när man gör saker. Men det är inte den enda faktorn.
Har ni tänkt på det här barnargumentet som man brukar ta när de ska... ut ur landet. Ja, men de kan ju bara svenska. Ja, men de barnen som kom hit då, vad kunde de när de kom hit? Kunde de svenska eller kunde de bara sitt modersmål från hemlandet? Inte var det ett skäl.
Nej, och de här barnen som kom hit, de hade föräldrar som valde att stanna här fast de skulle lämna landet. Det är väl deras ansvar då. Egentligen.
Många människor, de förväxlar ju i vårt fall då Sverige med staten helt enkelt. De klarar inte av att se någon skillnad. De kan inte se ett tidigare Sverige där det inte fanns en utbyggd stat på det sätt det gör idag.
Det är snarare staten som är Sverige AB i så fall om man ska definiera
det. Ja, men att det är liksom att det, man tänker att det är staten som binder oss samman då och dess beskattningsrätt och hur vi hanterar vissa gemensamma ekonomiska spörsmål då via skattsedeln. Och det här går då igen. Jag får väl provocera lite då. Jag kan ta, det finns ett argument i konflikten mellan judar och palestinier som går ut på att ja, men palestinierna har ju aldrig haft, det har aldrig funnits en palestinsk stat.
Ja, just det.
Ja, och jag avskyr när det där kommer upp. Därför att det betyder att man som människa bara tillskriver andra människor kollektiva rättigheter via en statsbildning. Vilket, det går liksom emot allt vad jag tycker och tänker. Va? Mm. Ett folks rätt är inte sprunget ur existensen av en stat. Så att jag brukar i sådana diskussioner kalla dem för sossar, och det tycker de ju är väldigt obehagligt då. Att de har en sossesyn på så att säga, deras nationalism är inte riktig, utan när det kommer till kritan så vad heter det, företräder de samma uppfattning som socialdemokrater helt enkelt. Mm.
Men i själva verket tror jag inte att folk egentligen tycker så innerst inne, utan det är någonting man lär sig upprepa.
Ja, jo visst. Men det är ju någon typ av dubbeltänk, va? Det, ena stunden kallar Absolut. Man sig för nationalist, och sen så i nästa stund då är man villig att kompromissa bort det utan att ens reflektera över vad man gör då. För att man då väljer sida i den här konflikten. Men låt oss inte förlora oss. Det var bara ett exempel. Det finns andra exempel på när liksom gränserna suddas ut då, mellan folk och stat.
Ja, men det är en intressant definition det där. Eller vad nu definitionen är. Det är en intressant jämförelse.
Och då tycker jag motsatsen till staten är nationen. Och vad är då en nation? Och då slog jag upp lite grann i en etymologisk ordbok. Etymologi, det är ju läran om var ord kommer ifrån. Deras ursprung. Och den första noteringen här var på 1300-talet. Från det franska nation. Som kommer av det latinska. Natio. Som betyder födelse, ursprung, art, folk, ras av människor. Tydligen så fanns det raser då.
I min stam. Bok kanske står det också födelse, släkt och folkslag. I den etymologiska ordbok jag tittar i.
Folkslag kanske bättre ord än ras.
Ja, det är lite mindre kontroversiellt eller vad.
Det är alltså ett gemensamt ursprung. Det är en nation. Oavsett vilka gränser eller vilka nationalstater som har ockuperat den mark som den här nationen bor på. Och sen är det ju ett språkligt trick då att kalla det här för en nationalstat. Därför att inom en modern nationalstat så har du ju många nationer. Och ett exempel på det är ju, ja, Sverige är ett exempel på det. Visst. Men du har ju till exempel Ukraina då. Som innehåller många nationer med olika intressen. Och det blir problematiskt då när de här ska enas under en gemensam nationalstat.
Det är faktiskt väldigt märkligt när man talar om nationalstaternas bildande där under 1800-talet. Att det var egentligen motsatsen. Det var ju pluralistiska nationalstater med en överstat.
Mm.
Italien och Tyskland och så.
Precis, så det här vi kommer in då på begreppet blod och jord. Blodet är ju nationen, alltså vårt gemensamma ursprung. Och jorden är ju då den miljö som vi har vuxit upp ur. Jag brukar jämföra det här med arv och miljö. Vad påverkar en organism? Jo, det är arv och miljö. Det är blod och jord. Och de här utvecklas ju ofta tillsammans. De utvecklas alltid tillsammans. Människorna påverkar den jord de lever i. Utvecklar den med jordbruk, byggnader, städer, civilisation. Och jorden påverkar också människorna. Jag menar, vi som bor här uppe i norr, vi måste vara tvungna att lära oss tänka långsiktigt för att överleva. Så vi lärde oss att med jordbruk och planera år för år. Man kan inte bara stå under ett träd och vänta på att en mango ska ramla ner. Utan det är ett annat sätt att överleva här uppe. Så det är ett växelspel mellan nationen, alltså folket, och den miljö de befinner sig i. Och båda påverkar varandra. Och under generationernas gång så skapar det här helt olika folkslag.
Det finns ju också folk som jag har ett helt eget myntat begrepp som jag kallar för kappsexkulturer. Det är helt enkelt kulturer som överlever långt hemifrån eller som kanske inte ens har något hemifrån. Judarna har överlevt romarnas fördrivning, ja, ja, som folk, om än i olika skepnader, men på olika håll i världen. Kineser finns som kolonier över hela världen och har gjort länge nu, och de överlever, behåller en distinkt kinesisk särart. Det finns andra exempel. Vad ska vi dra till med? Armenier tror jag är rätt så duktiga att förbli armenier, utlokaliserade i världen. Det finns minst lika många armenier utanför Armenien som i Armenien.
Det finns ju olika orsaker till att det har blivit så också med de här folkgrupperna du nämner. Vissa har ju inte haft någon möjlighet att stanna kvar på den platsen där man har sin ursprung. Och vissa snarast fortplantar sig ut i världen av andra.
Ja, visst. Men sen poängen är att det är vissa folk och kulturer som överlever på det här sättet.
Ja, absolut.
I så mått att de behåller en särart och de håller ihop. Så finns det folk som vars kultur synes vara intimt förknippad eller ihopvuxen med jorden. Blodet och jorden inte bara är av betydelse båda två, utan de kan liksom inte riktigt existera utan varandra. De behöver varandra i någon mening. Om man säger att kulturen ligger i blodet. Ni har säkert läst eller sett filmatiseringen av Utvandrarna och invandrarna, Vilhelm Mobergs. Han gestaltar ju det där rätt fint, tycker jag, med hur de drömmer sig tillbaka till äppelträd och annat hemifrån. Och vi vet vad som hände med den miljon svenskar som utvandrade till USA. De upphörde att vara ett folk. De blev del av, vad kan vi säga, av ett nytt folk då, om man vill kalla amerikaner för ett folk. Men poängen är att det finns folk, och förmodligen tillhör svenskarna den gruppen, som när de lämnar fäderlandet så i kulturell bemärkelse så går de under. Det var inte speciellt hoppfullt, men...
Ja, men kanske. Det har väl egentligen också bara varit en stor sån folkvandring av svenskar på det sättet i semimodern tid i alla fall.
Ja. Jag kan ju, istället för att nämna armenier, kineser och judar, så kan man ju ta någonting som är kanske mer relevant för Sverige då, beroende på hur demografin har utvecklats här genom invandringspolitiken. Då kan man ta den arabiska kulturen respektive somaliska, som verkar överleva som kulturer utlokaliserade alldeles utmärkt.
Det har vi ju inte riktigt sett tidens tand på än.
Nej, det stämmer, men det finns tecken som tyder på det. Jag menar, arabiska är näst största språk i Sverige idag. Mina observationer i min vardag får mig att tro att somalierna som kultur kommer att överleva i Sverige.
Det finns ju, nu säger jag emot det här, och det här är ingenting jag har fördjupat mig i, men det verkar ju som att de här två stora grupperna har antagit svenska familjebildningsmönster sen de kom,
ja, men
i andra generationens.
Det stämmer. Den här tron att alla invandrare från Afrika och Mellanöstern skaffar jättemånga barn och sådär, den stämmer ju i första generationens invandrare, men sen suddas det snabbt ut. Så att det jag ser i de delarna av Stockholm där jag rör mig, där det är rena invandringsområden, där ser man ju tydligt att dels så är föräldrar med småbarn, de är äldre än man tror, det vill säga de följer samma mönster som som svenska föräldrar. Och sen så, ja, du ser inga 25-åriga somaliska tjejer med fyra ungar, om jag säger så.
Jag kan tänka mig att det här finns en hel del konflikter i familjerna där. Om att föra sina egna traditioner vidare kontra anamma det dekadenta svenska.
Men det man ser, det är en enorm sammanhållning. De är oerhört duktiga på det. Alltså föreningsliv, aktiviteter, träffar. Allt sånt som vi tyvärr bara blir sämre och sämre på.
Men var inte svenskar bra på det under ett par generationer i USA också?
Jo, men man kan ju titta på svenska språkets ställning i USA. Det är ju, det kan ju sammanfattas på ett enkelt sätt. Det existerar inte.
Men det är för att det är 150 år sedan, inte 20 år sedan.
Ja, men ingenting har ju överlevt.
Ja, det finns lite, men det är väldigt, det är kuriosa.
Ja, precis. Så att på tre generationer då dör det för svenskars del i utlandet då.
Svenskar var ju majoritet i Chicago en gång i tiden.
Ja, så att egentligen kan man säga så här. Kommer arabiskan i Sverige att utvecklas på det sätt som finskan gör? Det vill säga att den minskar och kanske kommer försvinna. Även om det kommer ta tid då, i finskans fall. Och det har ju att göra också med att Finland ligger så nära Sverige. Eller kommer arabiskan att förbli helt enkelt?
Jag hoppas den förblir tills vi har hjälpt dem hem. Så att de inte känner sig så främmande i sina, sitt habitat.
Ja, men om man då tittar... Jag tycker ju att man har svaret bara genom att observera historiska skeenden. Och det är ju att den arabiska kulturen har ju gått från att husera på arabiska halvön till att bli en kulturell gökunge som har trängt undan hur många spännande kulturer som helst i hela Nordafrika och hela Egypten och så vidare. Så att
otroligt ju... begrepp. Vad sa du? Kulturell gökunge, eller vad sa du?
Ja. Ja, men det är ju det.
Ja, alltså, det var jättedeskriptivt. Det var superbra.
Man behöver ju inte... Jag lägger inga värderingar i det. Det är ju totalt... Jag är så trött på människor som ska börja moralisera över invandrare i Sverige. Sveriges farligaste människor, det är varken gängkriminella eller skäggiga muslimer i moskén. Sveriges farligaste människor, det är svenska riksdagsledamöter. De kan vi skicka till Marocko eller någonting. Och så börjar vi på ny kula i riksdagen. Då kommer vi ordna upp det rätt snabbt. De är economic men då. De här invandrarna. De har ju agerat rationellt inom ramarna för sina liv då. Det är ju, men incitamenten har ju tillhandahållits av, och möjligheterna har tillhandahållits av svenska politiker. Så är det ju bara.
Ska vi ta bara förklara begreppet gökunge för den som inte vet vad det är för någonting?
Gapar med sina käftar och vill bli matad.
Inte bara det.
Ja, det är ju en fågel stor som en trast. Som där honfåglarna lägger ägg i
andras bon.
Ja.
Och så gökungarna snabba på att putta ut de andra äggen.
Precis.
Den snabbväxande gökungen växer ofta om sina fosterföräldrar. Knuffar gärna ut de andra äggen och ungdjuren ur boet. Det är en gökunge.
Ska vi driva den här liknelsen hela vägen in i kaklet, så är det riktigt obehagligt ju att på grund av nyckelretningen i föräldrafåglarna då, så fortsätter de att mata det här monstret i bot som gökungen är.
Ja, som sagt, otrolig liknelse.
Ja, självskadebeteendet är ju alltså... Ja. Det ser vi ju i Sverige också.
Mm.
För övrigt, det kan nämnas där då i sammanhanget att alla som sitter och hoppas då på att det ska minsann bli ändring i invandringspolitiken och så vidare. Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att bygga boenden för... Anordna boenden då med tusentals platser. Och det här är väl då för att man ska man vill då att asylsökare, det är asylboenden alltså. Man vill att asylsökare ska bo i Migrationsverkets regi och inte ordna sitt eget boende då, vilket är rätt så vanligt för att man har släkt och andra som man kan bo hos. Så att i någon mening handlar det om att få kontroll över den gruppen. Men då ska man ju tänka på att det betyder ju att rimligen att man har inte för avsikt att göra någonting åt den här asylrätten. Alltså asylrätten idag, den måste ju kastas på sophögen, för den är ju ingenting. Den är ju inte i närheten av det var tänkt en gång för väldigt länge sedan. Så att när regeringen säger åt Migrationsverket att ja, lös den här uppgiften nu, så betyder det att man har för avsikt att inte göra någonting åt asylrätten. Man har för avsikt att inte stänga gränserna.
Mm. Just det. Sverigedemokraterna som skulle ge oss ett nytt paradigm. Så blir det med den. Men det är kanske också en förberedelse för det här massmigrationspakten från EU också.
Ja. Men jag får alltså bjuda på två ord då. Kappsäckskulturer respektive... vad sa vi nu? Gökungekultur.
Ja, precis. Mycket bra. Vi hade ju... Jag tycker att när vi pratar om nation så är det ju väldigt viktigt också att prata om det här med... ja, folket. Och vilka som ska... Ja, alltså avkomman. Vilka ska bo här. Jag vet att vi pratade tidigare om det här med att... Det är så väldigt viktigt nu att kvinnorna går in i försvaret. Som snart inte längre är ett försvar utan egentligen återigen en krigsmakt. Om det handlar om att kriga för NATO i andra länder. Där hade du lite tankar också, Sven.
Ja, det är väldigt enkelt. Det, sista tiden så kommer det ett jämnt flöde med statusuppdateringar på sociala medier som Försvarsmakten förfogar över. Där man porträtterar kvinnor i Försvarsmakten. Och,
detta var ju med anledning av kvinnodagen också som det var extra uppmärksammat.
Ja, så kanske det var, ja. Det förstod inte jag. Jag är så misogyn så jag förstod inte det.
Jag får ju ta min maskottkvinnaroll här nu då och påpeka detta.
Ja. Nej men från soldater till höga befäl kan man säga. Och sen så är det finns då, läser man kommentarsfält och så där, så finns det hela tiden en underliggande eller en röd tråd som är som i princip kan sammanfattas som kvinnor kan.
Mm.
Ja, och det är det här det här det spårar ur lite grann då tycker jag. För att vad folk tänker på i sammanhanget det är att kvinnor klarar av värnpliktsutbildningen. Kvinnor klarar av att vara ubåtschefer och så vidare. Va? Det vill säga man har en syn på det här som helt utgår ifrån utbildning under fredstid. Så att jag skulle vilja göra tankeexperimentet eller liksom bjuda, uppmana lyssnarna att göra tankeexperimentet eller att säga åt andra i sin omgivning att göra det. Och det är att tänk om Ukrainas armé hade varit på soldatnivå varannan damernas när Ryssland invaderade Ukraina och under det följande kriget och fortfarande pågående kriget.
Det offensiva anfallskriget, va?
Ja, det fullskaliga invasionen av Ukraina.
Just det.
Ja. Jag är ju duktigt uppfostrad här av public service. Som jag har betalat för min egen uppfostran.
Och Ukrainas fullskaliga försvarskrig.
Ja. Ja. Nej, men poängen är att då hade vi haft, för att förlusterna är ju hundratusentals och förluster är ju döda och svårt skadade.
Jag läste en check idag som hävdade att det där bör räknas i miljontal, men ja, vi får se vad det blir i slutändan.
Det valsade ju till och med runt någon slags, alltså jag vet inte vad den ville visa med det, men det var någon sån här konstig jämställdhetsiver när de visade att det var så synd om kvinnorna i fält som hade för små uniformer med sina gravidmagar. Såg ni det?
Ja, ja, det är så sjukt. Ja,
ja. Men för att runda av där, så det hade ju betytt idag då att om hälften hade varit kvinnor i skyttegravarna, så skulle också hälften av de stupade vara kvinnor, hälften av de svårt lemlästade vara kvinnor.
Ja, förmodligen då, jag får säga det då, förmodligen fler. Om det hade varit hälften, hälften, hade fler kvinnor dött.
Ja, ja, så kan det vara. Men det, och det är liksom något annat än att klara av värnpliktsutbildningen och kvinnor kan. Hade våra förfäder gjort så i kontinenten i första världskriget eller i andra världskriget, så hade förmodligen Europa blivit ett rent jävla mörker.
När vi talar om nation här då, så måste man ju förstå varför våra förfäder inte skickade ut kvinnor i krig. Det var ju helt enkelt därför att, för det första är de mindre lämpade i alla fall och ligga i skyttegravar och strida, så de kan göra andra saker som är bra naturligtvis. Men
vi kan säga att de är mindre lämpade som traditionella soldater i fält och strid.
Ja, visst. Men för den nation som vill överleva så är ju en livmoder mycket mer värd än en spermiespruta. Livmodern behöver göra sin grej 9 månader för ett liv. Att skicka ut det här till fronten, alltså det är ju folkligt självmord. Det är också därför man alltid var kvinnor och barn först. Därför att ur ett överlevnadsperspektiv så är en kvinna mycket mer värd än en man. Så det var inte ett uttryck av kvinnohat eller så, utan det var ja, en nation som vill överleva, den måste ta hand om kvinnorna och inte skicka ut dem i strid utan försvara dem.
Man kan till och med utvidga det där också till den manliga sidan och säga att olika, alltså män i olika faser av livet har olika värde. Det är helt enkelt bättre att förlora en 19-åring i strid än en 30-årig familjefar som hade ett ackumulerat yrkeskunnande i sitt huvud och sina händer. Det är en väldigt grym logik och matematik bakom det, men icke förty så är den korrekt.
Det där har man ju använt hela tiden vid indelning av soldater, att man tar ju de som ja, är minst lämpade att driva gården vidare så att säga, och om det finns fler pojkar i en familj så kan man indela fler soldater.
Ja.
Man har alltid vetat om. Sagt, det är grymt, men det är så rationell är människan.
Ja.
Ja, det handlar om att överleva. Men vi har ju en stat som inte är vår nation. En stat som är nationens fiende. Som inte bryr sig om nationens överlevnad. Och då får man såna här sjuka grejer. Att man skickar ut livmödrarna till fronten. Och eftersom vi pratade om Gamla Testamentet här innan vi började idag, så ska jag säga att redan i Gamla Testamentet så sa man det. Det var inte ens på tal att kvinnor skulle ut och strida. Men en man som var nyligen gift, han skulle inte ut i strid. Han skulle först ta hand om sitt hem. Så precis det som du sa, Sven, det visste man redan då. Men idag har vi glömt all logik för allt som har med överlevnad att göra.
Det är en sån blindhet i det här hyper... Alltså det är på ett annat sätt då, logiska och jämställda, och allting är lika mycket värt hela tiden.
Ja, men här är också ett exempel på när ideologi trumfar förnuft. Allt det här är ideologiskt drivet. Jag tänkte ta ett sista exempel här. När vi pratade med Orania, han som är chef där, hövding, han var ju med på ett av våra ting. Via Zoom, för han lyckas inte få till visum.
Du kanske får bara uppdatera lyssnarna på vad Orania är.
Orania är ett samhälle i Sydafrika av Vad heter de? Inte afrikaner heter de inte på svenska. De heter
afrikans.
Afrikander tror jag heter.
De pratar afrikans och är afrikander.
Ja, precis. Det är vita. De gamla boerna. Nybyggarna då från... Det var väl Holland de kom. I alla fall, de har ju blivit illa åtsatta då efter regeringsskiftet på 90-talet med Mandela. Vita har råkat illa ut. I alla fall, de här har då byggt sitt eget samhälle för vita, kristna, afrikander i Orania. Och de har ett antal grundpelare som de bygger sitt samhälle på. För det första, du ska vara kristen. Det är inte religionsfrihet. De lever efter första budordet. Inga andra gudar. För andra, du ska kunna språket. Ingenting att du får komma in och prata något annat. Och sen så, alltså du ska kunna integrera dig direkt. Och en tredje princip är att de har sina egna arbetare. De är inte economic men som importerar folk billig arbetskraft för att tjäna några kronor, utan de tänker långsiktigt. En förklaring till det är att många av de här farmarmorden som sker i Sydafrika, bakom dem så ligger många av tjänstefolken som de här farmarna har anställt, som inte är afrikander utan afrikaner. Så i Orania så är det bara, ja, du ska tillhöra samma folkslag, för att använda det ordet. Men de har en princip, och det är att de har sina egna arbetare, sitt eget folk. Och det är också en viktig princip då för att bevara nationen. Jag håller på att titta lite grann på konsekvenser av EU och jordbruk och sådana saker. Och vi har utländsk arbetskraft på våra åkrar för grönsaksskörd och sådär. 80% av arbetskraften är utländsk. Det vill säga inte svenskar som gör jobbet.
Och då är det inte så att de kommer från grannländerna direkt? Det är nästan.
Ja, det är Östeuropa då framförallt som de kommer från. Så att vi har en typ av slaveri här, vi också. Därför att vi tjänar några kronor på det. Och nu anklagar jag inte bönderna, jordbrukarna här. Därför de har en väldigt svår situation med det här. Därför att om du ska jobba på en åker, då är det kollektivavtal som gäller. Det är en viss lön. Det är samma höga skatter, samma sociala avgifter. Det ska betalas in pension. Så att det betalas in pensioner till de här arbetarna från Östeuropa som aldrig kommer att använda det. Men liksom bönderna måste betala in det här. Så att det hade varit klokt att gynna våra egna genom att kanske ha lite mer flexibla regler för egen arbetskraft. Men icke så, utan då tar vi hellre in utländska arbetare.
Men det är inte bara i jordbruket, utan hela den svenska arbetarklassen håller ju på att avsvenskas.
Mm.
Ja, ta städare till exempel. De lågbetalda yrkeschaufförerna, taxichaffisar och jag jobbar ju på ett sånt sätt att jag ser mellan 5 och 10 bud bilskillar och tjejer varje dag lämna gods. De är utlänningar i stort sett allihop. Det finns några få undantag. Och tittar jag där jag bor då, så finns det en del stora industrier då, där det finns i klassisk bemärkelse arbetare. Men de har så bra betalt idag, så att alltså, jobbar du på en, går du skiftgång på ett pappersbruk, så har du ju inkomster som en städare bara kan drömma om. Så att den lågavlönade arbetarklassen, den är ju, det är förmodligen en minoritet svenskar idag. Och jag tänker så här kring det här, att ett folk som gör sig av med sin arbetarklass till förmån för andra folk mister liksom snart hela stycket. Mm. Jag tror att det är på sikt är det här ett hot emot, nu kommer Expo verkligen, de kommer få stå fräs, men det är ett hot emot svensk existens helt enkelt. Alltså bättre kulturer än vår så att säga har gått under i världshistorien för att de har gjort på det här sättet.
Det ger också en annan del att de människor i den inhemska befolkningen som hade behövt ta den typen av yrken, de slås ju ut ofta.
Ja, ja, det finns ju.
Hade det inte varit klokt att lätta på regler och krav och låta svenskar då ta de här jobben, ungdomar och arbetslösa, än att upprätthålla några, ja, kollektivavtal och krav på det ena och det andra och arbetsgivaravgifter och grejer. Och de här människorna bara sitter hemma då. Gynna våra egna.
Men med en högre grad av marknadsekonomiska principer så hade ju den här mekanismen inte varit lika stark. De tidigare svenska arbetarmännen på fabrikerna, de såg sina arbetsvillkor och löner bli bättre, medans deras fruar som arbetade i offentlig sektor inom vård och omsorg, de blev kvar vid sin socialdemokratiska läst. Sossarna kunde ju, den lön de kunde påverka direkt eftersom den betalades ut i offentlig sektor, den gav de fan i att höja. Medan de såg till att fack och arbetsgivare i den privata industrin höjde, alltså förbättrade villkoren för manliga industriarbetare. Då. Det är ju rätt absurt. Då. Jag anser ju att det finns en förklaring till det där, och det är att man ville ju ha kvar, man ville och vill fortfarande ha kvar kvinnorna i underbetalda yrken för att de ska luras att fortsätta rösta vänster.
Ja. Inte en konspirationsteori, en sanning skulle jag säga.
Ja.
Mm.
Den som sitter ute i landet kan jag säga då, i kanske en mindre kommun och långt ifrån Stockholm, Göteborg och Malmö och sådär, som fortfarande har en hemtjänst i kommunen som helt domineras av svensk personal och så vidare, de förstår nog inte hur långt det jag nu beskrev här har gått. Alltså hur vård och omsorg ser ut i Stockholms stad till exempel. Det är en skräck. Alltså,
det där har gått jättefort också.
Det har gått så fort så det går liksom inte ens att föreställa sig. Jag förutsätter att det kommer bli, att det riskerar i alla fall att bli lika illa där jag bor då. Och jag planerar inför det här, alltså inför framtiden, att jag och min hustru tänker, vi vill inte på något sätt bli beroende av offentlig sektor på vår ålderdom.
Vad har du för planer där? Det kanske inte är ramen för det här avsnittet.
Nej, men det är ju, man får ju, vill man inte ha det de erbjuder, då får man ju, och man ändå behöver tjänsterna, då får man ju köpa dem.
Men det börjar också, kan jag säga, utkristallisera sig. En privat sektor för det här som fortfarande delvis är skattefinansierad. Ja. Som är nischat mot detta. Alltså.
Ja, men det finns det en efterfrågan så kommer det bli, ja, finnas ett utbud så småningom. Så.
Det här märker man också tydligt i barnomsorgskretsar. Att det, ja, där finns en efterfrågan.
Ja. Ja, och våra ledare då, det vill säga politiker, de hanterar ju det här med fötterna, det vill säga de har de ekonomiska möjligheterna att bosätta sig mer eller mindre vart de vill då. Så att Magdalena Andersson, Tobias Billström, de bor då i vitt och fint i Nacka, va? Och sen så är det meningen att andra ska bo i de här andra områdena. Jag passar på att göra lite reklam här. Alternativ för Sverige la upp en video häromdagen där ett gammalt klipp med Stefan Löfven visades, där han står i Rinkeby och så är det en journalist som frågar han då, skulle du kunna tänka dig att bo här, Stefan? Och så ljuger han då och svarar att det skulle han visst kunna tänka sig. Sanningen är ju att han bor i Stockholms innerstad idag. Han flyttade inte ens hem till Örnsköldsviks kommun, va, utan han blev kvar i Stockholms innerstad där han kindpussar klägget som Håkan Juholt beskrev då. Så att det är våra ledare. De kan lyxa till och agera på det sättet, men stora flertalet svenskar, de har ju inte den möjligheten.
Mm, så är det. Men vi ska inte tappa modet. Det här är saker som kan och ska åtgärdas enligt mitt sätt att se saker och ting. Finns det liv, finns det hopp, som det heter. Det är ett svårt jobb, men det går att göra. Jag var tvungen att googla lite grann på blod och jord här bara som avslutning. Och givetvis har vi varit inne på förbjuden mark här, visar det sig då.
Ja, jag såg också det. Ja.
Blut und Boden var ett av de mest använda slagorden i tysk nazistpropaganda, säger Wikipedia. Det var ett politiskt uttryck för att upphöja rasen till avgörande legitimerande faktor för en nation. Och för att rättfärdiggöra undanröjandet genom etnisk rensning, förintelse eller repatriering av andra folk genom det förstnämnda folkets livsutrymme. Sen en bok här, Blod och jord, historien om folkmord och utrotning. Sen var det ekofascism, säger Expo. Blod, jord och maskulinitet.
Där fick
ekofascismen
de till
inspirerar såväl terrorister som svenska nazister. Men bakom klimatoron döljer sig en syn på den vita rasens överlägsenhet och rätten till land. Maria Darwish har studerat hur de här idéerna även kan kopplas till rörelsen extrem maskulina ideal. Libris, blod och jord, historien om folkmord och utrotning från Sparta till Darfur.
Extrem maskulina ideal.
Just det.
Är det om man klarar 20 kilo i marklyft eller?
Det klarar jag också, vill jag bara säga.
Såg ni den här kvinnan förresten på Expo som hade gjort det här? Varit in och trollat på ungdomschattgrupper.
Jag tror jag vet vem du menar.
Ja, vad hette hon då? Hon såg inte frisk ut alltså. Hon såg inte ut som hon äter kött, kan vi säga.
Det såg inte ut som hon äter kött eller som att hon är bekväm i sin könsidentitet.
Nej. Hon hatade också vita män. Hon hatade vithet och allt möjligt.
Så sa hon det?
Totalt förvirrad, ja, visst.
Ja.
Ja, här. Nu ska vi se. My Vingren. Jag tycker alla vita är fula. Att vara vit är för permanent brist på pigment. Vi måste börja klassa det som en hudsjukdom.
Nej! Ja, den lider jag svårt av, den sjukdomen, det kan jag säga.
Alla vita är bekräftelsehoror. Jag skulle ta livet av mig om det inte vore så jävla uppmärksamhetskrävande. Hashtag min rasism. My Vingren. Kolla upp henne på Twitter.
Men skojar hon eller?
Twitter. Ja, men du måste gå in och kolla på henne på Twitter.
Ja, jag såg bilden. My Vingren med enkel beva.
Mm, precis. Det här är Expo. Ja, blod och jord. Bra grejer. Behövs för en hälsosam nation. Och vi är givetvis förespråkare för detta. Och så påminner vi om tinget. Gå in och anmäl dig. Så ses vi där i maj. Och så hörs vi snart igen. Hej så länge.
Hej då.
Hej då.